Johan utlovade en gäst.
Det gjorde jag och vi har levererat.
Mm. Välkommen hit, Magnus Nygren.
Tackar. Mm.
Som ni förstår så blir det fullt ös med hockeysnack i VH-sportens podcast den här veckan. Jag heter Jakob Järpegård.
Johan Ekberg.
Nu har vi rivit av lite
formalia.
Lite formalia.
Nu grottar vi ner. Grottar vi ner i siffror och i tankar. Och ska ni åka mycket skridskor i vinter eller?
Ja, vi ska åka mycket skridskor. Det är väl tanken i alla fall. Vi har åkt något kopiöst med skridskor redan. Så att, men mest på träning så vi hoppas kunna föröva det till matchform såklart.
Du får berätta. Jag vet att det har varit en lite annorlunda försäsong sett till sättet ni har tränat på och hur ni har kört. Berätta lite gärna ingående vad det är som är annorlunda mot tidigare år.
Alltså vi åker mycket mer skridskor. Det har varit mycket mer högpulsträning om man säger så. Lite mindre tanke kanske. Det kommer in, det finns en plan som Leffe säger. Och det kommer byggas på mycket mer från och med nu ungefär. Och med olika spelsätt och sådär. Så att vi har låtit spelet rulla på träning och sett till att pulsen har varit hög i första fokus då, så kan man säga, och sen så har vi tagit mindre break under träningen och så har vi låtit det bli lite fel och sen får folk växa in i det och så tar vi mera noggrant ju närmare vi kommer seriestart, och vi har redan börjat bryta ner lite grann nu under Champions League och börjat titta på mycket video och lära oss den vägen och sen försöka föra över träning och sen vidare till match. Så att så sett har det varit ganska annorlunda, men jag skulle vilja säga att överlag så har det inte varit så mycket skillnad mot vad jag är van vid. Då tyckte jag att det var större skillnad förra året när jag hade mycket mindre hård träning under försäsongen än vad jag var van vid i Färjestad. Och till och med under skåretiden med Leffe så åkte vi otroligt mycket skridskor. Jag kommer ihåg att vi ju längre säsongerna gick så orkade vi bara mer och mer när lag normalt sett började dippa lite grann efter jul och kanske till och med innan jul så är det då vi har haft vår styrka. Så att för mig var det ingen överraskning, men
att det skulle bli så här,
precis. Och det har väl varit hela hans filosofi också, och det har funkat jävligt bra på den här gruppen i Sverige också, men det kanske går bra. Det går bra i världen. Nej, så att det har varit mycket skridsko, men ingen större chock för min del.
Magnus Nygren nästan i september 2016 jämfört med Magnus Nygren nästan i september 2015.
Det skiljer en del, det gör det såklart. Det känner jag själv också. Och det är åt det positiva hållet än så länge. Nu har jag ett år med mycket matcher i ryggen och väldigt mycket träning. Förra året så blev jag rätt in i hetluften från nästan ett års break. Inte riktigt ett år, men alldeles för länge.
10 månader i alla fall utan match.
Ja, precis. Att, alldeles för länge för att det ska vara optimalt. Mm. Och inte några problem alls med någon av mina kroppsdelar. Så att fysen har varit otroligt bra med Klabbe. Jag har höjt mina värden också. På nästan alla nivåer. Så det är klart att det känns bra. Och man känner ju att man orkar mer också. Det vore väl konstigt om jag inte skulle göra i år. Mm. Kontra förra året. Samtidigt så med ett VM i ryggen så finns det vissa nackdelar också. Det är att sommaren blir ganska kort och man hinner inte så mycket, men det ger ju ändå en självförtroende boost när man då höjer sina värden även fast sommaren inte är så lång för min del. Så att, nej, men det känns som att vi är på rätt väg i alla fall. Sen har vi otroligt mycket kvar som jag sa med alla små spelmoment och sådär. Vi ska försöka hänga i ordentligt med båda bitarna, både det fysiska och på isen och det taktiska. Det är tre bitar i och för sig. Så att det är väl där fokus kommer ligga, mycket hårdare än vad vi var i fjol egentligen. Jag tror att den här gruppen tål mer också. Det kanske inte handlar så mycket om tränarens filosofi och så där, utan jag tror att det här är en mer stryktålig grupp helt enkelt.
Du var inne lite på förra säsongen. Jag vet, du säger ju alltid det, och jag tror det verkligen att landslaget är en ära och du skulle aldrig säga nej. Men det blev ganska tufft förra säsongen med den bakgrund du hade. Ingen match på 10 månader. Och så visst var du med på varenda landslagssamling. Det var ingen turnering.
Jag tackade nej vid jul i Ryssland.
Men det var mycket.
Du spelade med ryggskott.
Ja, då var jag som en påse nötter i kroppen. Så det var inte.
Nej, men det är klart att du kanske hade behövt egentligen, om man tittar tillbaka på det, någon av de där landslagsbollen för att träna igång, träna i kapp lite och köra lite gristräning.
Ja, men så är det ju. Det är som alltid väldigt lätt att vara efterklok. Och man lär sig något hela tiden, som sagt. Så att, det är klart att det kanske är så. Men i stridens hetta så är det enda man vill att spela matcher. Och just där och då så kände jag att det kanske var matcher jag behövde. Med facit i hand så var det väl träning jag behövde. Men,
kände du slut på säsongen att det började ta slut på ork?
Alltså jag kan säga så här, när jag kom hem från VM så sov jag konstant i 2 veckor mer eller mindre. och det var väl folk i min närhet som undrade ifall det var något allvarligt fel på mig liksom. Så att jag aldrig någonsin varit så tömd liksom, som jag var.
Och då hade du ju ändå inte haft 25 minuters matcher på VM eller liksom.
Nej, inte, absolut inte, men det hade jag andra sidan inte fixat. Precis. Så det var bara bra. Så
det var den sammanlagda mängden av allt som kom över dig.
Ja, precis. Och sen så var det jag åkte ju inte helt skadefri till VM heller liksom.
Det var ju snack där.
Det var ju frågetecken ända in på målsnöret, men som sagt, jag kommer ju stoltheten och den här grejen in i biten som du säger själv att jag har sagt innan, men och det är någonting jag verkligen står för, och det är just därför jag ställer upp och för att det är nära, och att jag tycker att det är stort fortfarande att spela i Tre Kronor. Det är kanske inte alla som gör det, men jag tycker det, och det står jag verkligen för, och det är liksom, man tänker både 1 och 5 gånger innan man säger nej liksom. Och det är väldigt sällan jag säger nej till både klubblag och landslag, så att, men det är kanske något man får lära sig av lite grann.
Känner du att hänger det ihop med att man inte vill vara en som säger nej, för att det är många som säger nej?
Nej, snarare tvärtom, att jag ser min chans lite grann. Alltså jag ska inte uttala mig om de som säger nej. Det är alla säkert bra anledningar såklart, men det blir ju lite grann min chans som inte spelar i KL och NHL att ta nästa steg och visa upp mig på den marknaden eller det forumet. Det är ju bara att erkänna att jag vet ju att det är normalt sett andra gubbar som går före mig. Det är inte något ord om det. Så att, när man får chansen i så stora sammanhang så krävs det mycket för att inte Magnus Nygren ska säga ja.
Du, om vi drar till sin spets då. Om 2 år är det OS. Just nu finns inget avtal mellan NHL och IAAF, eller heter det? Hockeyförbundet, internationella hockeyförbundet.
IAA, nej, inte det friidrott?
Ja, det är friidrotten där. Jag blandar
aldrig. IHF.
IHF, tack.
Stefan Holm bestämmer.
Ja, precis. Nej, men just nu finns inget avtal, och det är väldigt många som tror att nu med World Cup och så, att det kommer inte att bli något. Det kommer inte bli NHL-spelare i OS. Hockey kommer ju fortfarande med som en sport på vinter-OS.
Men Sydkorea har väl fixat ett lag nu? Så
är det precis. Vi kan ju säga rent krasst, är NHL-spelare med så har du nog tyvärr ingen chans att vara med, för att svenska backbredden är vansinnigt bra. Vi har John Klingberg som gjorde 60 poäng i NHL som inte är med i World Cup nu till exempel.
Alltså det är ju sjukt, den skulle kunna ha 2 backuppsättningar i World Cup nu som skulle kunna vara liksom...
Ja, löjligt bra. Hur ser du på det? Alltså, hoppas du, vill du fortfarande se ett OS där världens bästa spelare är med, eller ser du att fan, ett OS vore jävligt coolt att kunna få uppleva, för att det är klart du har en jättechans ifall det är KL och SHL-spelare som ska bli uttagna? Den frågan var du inte beredd på, du?
Nej, den har jag inte övat in. Nej, men jag ser det så här, att jag vill att OS ska spelas med det absolut bästa laget som Sverige som nation kan ställa upp med. Och där är jag inte. Så att det är egentligen inte så mycket mer att säga om det. Skulle det inte bli så, och det skulle bli tillgängligt, så då får man ta det från det. Men jag vet inte, det känns som att OS kommer alltid vara liksom, i alla fall för mig så känns det orimligt. Jag hoppas att som jag sa, att Sverige ska ha det absolut bästa laget man kan ha i OS. Jag tycker att det vore tråkigt om de inte skulle komma överens. Jag vet att det är en höjdpunkt på året för väldigt många. Och det är inget mer med att det skulle inte bli samma intresse om inte de bästa ställer upp heller. Så att, jag menar, Då är det bättre att folk kommer att titta på mig i Löfbergs arena och hoppas att jag ska få sitta i soffan och kolla på mig på OS, tror jag. Så att, men jag hoppas att OS alltid kommer vara för de absolut bästa i världen, så, så i alla idrotter och sådär. Så, så kan jag fortsätta spela VM istället.
Kommer du kolla på World Cup då?
Ja.
Är du intresserad?
Om jag inte sover så kommer jag titta på World Cup. Det är lite synd med tidsschemat, men å andra sidan så är det placerat på kanske de bästa platserna i världen rent hockeymässigt. Så absolut, man kommer, jag hoppas att det tajmas in bra med mitt schema. Jag har inte riktigt kollat hur det ligger.
Sverige kommer spela en del matcher som ändå är så här hyfsad start på
typ 9:30 och sånt där, tror jag.
Så att de dagar,
jag tror det var några SHL-omgångar som flyttade också, så de, man spelar lite tidigare matcher de kvällarna. Det kan jag ta slut
för att hinna
det, fall de är lite smartare borta så lägger de i europeiska lag tidigt, med att de måste veta av det, med att allt är i
Toronto. Vad tycker du om en sån grej som att de har ett Team Europe och ett Team U24 Nordamerika?
U23 va?
Ja, men du får ju vara...
Ja, okay.
Ja, precis.
Det är, de säger under 23, men
ja,
okay, är
du får vara 23. Ja, just det.
Precis. Ja, alltså, det där jag är lite mer tveksam till det Europalaget. Hur mycket offrar man där? Liksom, offrar de sina fötter och huvuden liksom för en sån turnering när de vet vad som väntar sig? De ska trots allt gå efter det vidare till sin arbetsgivare där de får lön ifrån, och jag vet inte hur mycket man offrar riktigt. Jag har inte satt mig in i situationen själv, men det är ju bara att hoppas att det blir en lyckad turnering där U23 eller U24 laget är mindre tveksam till det. Det tror jag att det kommer att blåsas på utan bara fan. Och,
lite skillnad med ett gäng unga killar mot, som du säger, Europalaget. Du har killar som är 33 år liksom. Och...
Nej, men jag tror att de här unga grabbarna, eller vad man nu ska kalla det, det är ju bara ett gäng stjärnor rätt igenom. Men de är trots allt unga ändå. Jag tror att de kommer köra på. De ser sin chans att visa att next generation liksom. Och,
Ja, det är inte utan man hoppas på att de får möta Kanada i någon slutspelsmatch.
Det är väl först då man kanske blir... hur blir det egentligen? Ja. Vad blir den här matchen av? Men i ett gruppspel...
McDavid mot Crosby i första tävling i en slutspelsmatch. Det kittlar ändå lite, måste man...
Det är lite som när ni mötte Norge på försäsongen. Norrmännen fick möta sitt eget landslag.
Ja, det är ju speciellt. Men Tolle hade några bra tacklingar, så det kan inte bli så.
Men ingen fight i den matchen. Vi blev lite besvikna.
Ja, de var märkbart irriterade på vår kära Tollefsen där ett tag. Men det var väl något näsben som gick och på vad heter han, Roselli blev väl av med näsan där på en smäll från Tolle.
Så det var lite köpt.
Ja, men det är sånt som hände. Det var ju liksom inte avsiktigt på något sätt. Jag kan tänka mig att det var det speciellt för oss, så var det nog ruggigt speciellt för dem.
Ja, tillbaka till Färjestad då, säsongen som kommer. Hur ser du på lagbygget, som, om vi tar en sån stor fråga till att börja med?
Ja, nej, men jag tycker det känns bra. Det har jag sagt väldigt öppet här tidigare. Det är en stryktålig grupp som... det känns som att vi är mer öppna mot varandra än vi har varit tidigare år. Det känns som att, jag sa det, jag vet inte vem var som frågade, men en sån kille som Alexander Johansson, det känns som att vi helt plötsligt har känt varandra hela livet. Och vi har inte ens känt varandra i ett halvår liksom. Och det är på något sätt dit man måste komma. Det är lättare att ge feedback, både positivt och negativt, till någon som man känner bättre. Desto svårare att ge till någon som man inte riktigt har grepp om.
Stefan Sten är inte direkt svår att få grepp om heller.
Stefan Sten är en enkel människa.
Jag pratade med honom i telefon några minuter och det kändes som att vi har känt honom hela livet.
Ja, han är från Värmland. Alla är enkla från Värmland. Det känns bra. Det kommer bli ett krigargäng som jag hoppas har fina hockeykunskaper och att det kan växa fram något riktigt bra. Sen är ju vår målsättning är ju topp 6. Det är dit vi ska till att börja med. Och ta oss vidare från gruppen i Champions League också.
Det har du gjort, va?
Inte helt.
Inte i teorin, va, men i praktiken.
Prag slog väl Krakowia nu.
Ja, just det, de har ju mått sen.
Ja,
då är ju Krakowia
utslagna. Jag har gjort en anmärkning på vår resultatbörs
att Färjestad ska vidare.
Det var ju kvar vad jag orkar.
Ja, just det, jag glömt bort att de mötte sig. De vann väl knappt, va, bara
5-4 var det.
Det är speciell hockey såklart att möta de där lagen, men det är ju Samtidigt en ny erfarenhet och roligt med nya lag också och få möta lite andra än just bara SHL-lag. Mm. För det gör vi så mycket ändå under året. Så. Mm.
Lite roligt att komma ut i Europa och spela med klubblagsmatcher också.
Det är nya ställen också, nya arenor. Och, Krakow är ju ett fint ställe med bra drag på läktarna. Och jag hade önskat att det var så i Sverige överlag också. Mm. Lite synd att, att vi inte sluter upp här hemma. Det är inte bara här vi har
det
problem.
Det låter väl som att det är, om det överhuvudet ska hända så är det väl först nästa år det kommer hända.
Ja, nej, men det känns som att...
När alla är sportsligt kvalificerade först, då tänker väl fansen...
Ja. Ja, men det kan jag väl förstå
det,
också.
Någonstans så kan jag väl köpa det resonemanget.
Ja, men det är den invändningen jag haft hela tiden mot COL. Att ja, en jättebra potential, man måste bara ha sportslig kvalificering. Men det blir ju det.
Precis, det är vi på väg. Så att, det känns som att turneringen blir bättre och bättre. Det blir lite mer seriöst av det också. Det är inte bara en försäsongsturnering heller, utan det... Och det är väldigt mycket roligare för oss spelare att spela riktiga matcher som faktiskt gäller någonting än att bara spela klassiska träningsmatcher.
Mm. Du, jag pratade med Leffe efter Prag-matchen tror jag det var. Pratade lite om bara själva upplevelsen och sådär. Och så sa han, ja det är inte så mycket, det är nästan som det var på min tid liksom. Mm. Grabbarna sitter och spelar kort och inte bara massa datorer, du vet. Mm. Han låter ju som någon från en annan generation när han berättar det, men det är, beskriv liksom, hur stämmer det liksom? Ja. Är det skillnad mot bussresan där mot förra säsongen till exempel?
Eller ja, men det var väl lite det jag menade också, när man, det känns som att vi är mer öppna mot varandra, man är kanske till och med lite ärligare mot varandra och det är på något sätt en förutsättning om vi ska få till det här klassiska att man ska ha högt i tak och allt det som alla framgångsrika lag pratar om att man har. Sen om man har det eller inte, det är väl en annan sak, men det är i alla fall vårat mål att komma dit på något sätt, att alla ska kunna säga vad man tycker och känner till alla. Och alla kan inte älska alla, så är det bara, så kommer det aldrig vara, så är det inte på ert jobb heller förmodligen.
Nej, usch, så fruppan Jakob.
Nu står vi här på vårat jobb. Nu är vi ganska isolerade här.
Men så är det.
Så är det till och med i familjer liksom. Att man inte kommer överens med alla i familjen. Nej, man är precis. Annat, så får man ju sitta där på midsommar ibland. Liksom. Alltså, nej, men generellt
sett. Det är tråkigt om du har en släkting som lyssnar nu. Så
vi har högt i tak.
Så är det alla lyckade familjer.
Nej, men vi är på god väg och jag önskar ju att vi kommer dit så att alla känner sig så pass hemma som man vågar säga till alla. De yngsta ska kunna säga till mig och Tollefsen och de som har varit med ett tag. Det är så man bygger gruppen. Det är på något sätt det negativa man lär sig. Och sen ska man lära sig att förmedla feedback på ett negativt sätt så att det inte bryter ner någon heller. Det är också en process i det hela. Som aldrig kommer bli färdig, men förhoppningsvis kan man komma så långt som möjligt. Det känns som att vi är på väldigt god väg om man jämför med tidigare säsonger.
Men vad gör ni på bussresorna nu då?
Vad gör
som
vi?
Nej, men det är fick lätt för att reagera så.
Alltså vi hade ju en helt magisk bussresa från Krakow till Prag på närmare 9 timmar. Så då hann vi med allt. Det var allt från billekar till man skulle samla regnummer. Och det var, jag vet inte, det var rena rama dagisnivån. Sen var det ett gäng som spelade kort. Och Milan fick ju äntligen efter ett tag på bussresan där hoppa in på tjeckisk nätverk. Så han satt för sig själv och streama någonting där bak. Vi andra var helt internetlösa, så att det var väl mer kanske därför ingen satt med telefonen.
Ja, det är bristen på wifi och nätverk. Ja. Alltså, okay. Nej, men det är därför att montera en sån här störningsgrej i bussen så det slår ut. Liksom.
Metallram runt folie.
Istället för att sätta in liksom en router så sätter man någon som
det stör ut. Det hjälper inte, för när vi åker inrikes så har ju alla 3G ändå.
Eller jag tänker att man får sätta in någon som stör ut nätverk. Så ni sitter hemma och allihopa bara på till, vad fan.
Ja, under sång spelar ingen roll, för då sover vi alla ändå. Om man inte åker dagen innan. Nej, men det är en annan gruppdynamik. Det är inget snack om det, så är det bara. Vi har jävligt kul ihop. Och det är fler som är med och drar lasset i år på något sätt. Förra året så var det en ständig kamp med att få med så många som möjligt på tåget. I år så är det mer självklart, tror jag. Och det tror jag inte handlar om mig eller någon annan, utan det handlar om att vi som var här förra året har fått ett år till på nacken och en en förståelse för att det är absolut ingenting som kommer gratis. Och vi var jävligt klara med vad vi kände saknades förra året. Det var väldigt många som kom fram till att det var karaktär, och då kan man ju först och främst gå till sig själv och titta sig i spegeln och vad kan jag erbjuda mer inför gruppen och vad kan jag göra på ett annat sätt. Sen har vi fått in bra folk också, och Jämtin är med och drar det här lasset nu, och Alex Johansson är ju alldeles utmärkt.
Ja, vi skrev idag ledare. Att han har bytt ut till en av kaptenerna tillsammans med dig och Tollefsen. Mm. Ja. Han sa själv, det är alltid svårt att prata om sig själv som ledare. Så det passar rätt bra. Du får berätta om honom som ledare nu. Liksom.
Ja, nej, men jag tycker att han är en naturlig ledare på något sätt. Otroligt ambitiös och är alltid tid och såna här enkla grejer som man aldrig ska börja fundera på om det är en ledare. Liksom. Han föregår alltid med gott exempel och tränar hårt och alla de här bitarna som kanske inte är självklart. Liksom. Alla människor är olika och alla ledare är olika också. Så att, och jag och han är olika på flera plan också. Men jag tror att vi har många åsikter och påpekanden som stämmer överens med varandras. Och Tollefsens också. Sen får vi inte glömma bort att även fast inte Linus har en boxad på sig i år, så kommer han vara samma ledare på sitt sätt som han var förra året. Det kommer betyda otroligt mycket för gruppen i år också. Så att återigen så finns det liksom inte ens en tillstämmelse till prestige vilka som har bokstäverna på sig, utan det handlar om att kriga för de bokstäverna har på bröstet och på loggan, inga andra bokstäver. Så samtidigt som man återigen är stolt över att få bära en bokstav på Färjestads tröja, så finns det liksom ingen inre prestige i vilka som bär dem, utan nu är det som det är och man är utvald av en anledning och resten av gruppen köper det, punkt slut. Så har alla sina egna egenskaper att dra sitt strå till stacken, så att säga.
Du ska få en ny fråga alldeles strax. Jag ska bara berätta, jag var på träningen här förut och Linus Persson avslutade träningen med att få ett skott på foten, och det vet väl alla som har spelat hockey, inte jag alltså, men alla ni som har spelat hockey vet att det kan göra jävligt ont. Och han fick jävligt ont, och vi får väl se, det känns som att det är ett stort frågetecken till att spela imorgon mot Frölunda där i alla fall. Men jag ställde frågan till honom hur det gick och så här, och sen vem var det som sköt dig? Han bara, du får väl se vem som blev skadad härnäst. Så det är skottpengar på något med andra ord.
Jag sätter mina pengar på nummer 50.
Ja, okej. Okay. Spännande. Men som sagt, ni körde en del powerplay. Det var där Linus fick skottet på foten. Vi får bara att det inte var för allvarligt, utan bara ont. Där du var i en formation, jag ska säga att det var bara en back i båda formationerna. Mm. Det var du i ena och Sebastian Eriksson i andra. Mm. I den med Eriksson så såg jag Ryno, Åslund, Alexander Johansson.
Och Asplund.
Och sen var Oskar Sten där, växlades in lite. Men jag tänkte framförallt vi skulle prata om den du var i. Mm. Där du stod som ensam point och hade Marcus Lillis Nilsson på ena kanten, Tim Stapleton på andra och två spelare framför mål i princip. Med Björn Svensson väldigt nära mål och John Persson en bit ut i slottet. Hur ska spelet fungera i den? För ni jobbar väl ner på powerplay just nu?
Ja, med start idag.
Ja, det var start idag.
Så att vi har inte tränat alls på
än
det
mer intressant hur ni ställer upp då, för då finns det ju en tanke med det verkligen.
Ja, det är klart det finns. Det finns en tanke med allt som Leffe säger. Nej, men vi ska väl prova oss fram lite grann. Jag förmodar att Golar ska in någonstans också när han anländer. Vart vet vi inte.
Wikstrand känns ju också som han kommer spela hardplay.
Wikstrand kommer ju in garanterat. Men vi provar lite grann. Nu Lillis är otroligt skicklig med klubban där, om jag ska prata för min formation. Och hittar ytor liksom. Hittar vi bara friyst, då hittar han våra blad. Svårare än så är det inte. Så pass skicklig är han. Och Björn är ju med sitt enorma blad framför mål. så är han, jag vet inte om jag har spelat med någon som är mer skicklig på att på något sätt få en klubba eller en kroppsdel på pucken. Han är jätteduktig på det och så därför...
Jag såg någon gång idag när du snärtade in dem och han styrde.
Ja.
Det är klart det ger ett vapen att du inte behöver känna att du ska skjuta igenom alla utan att det räcker att få fram det.
Han har ett större blad medvetet liksom.
Nej, det vet jag inte, men det är alltså snudd på Sigrid Focken-klass på det här bladet liksom.
Och så långa är han ändå inte.
Nej, men själva klubban är inte så lång, men bladet är stort. Men jag tror inte det handlar om att stöta i pucken så. Jag tror det är bara Datsuk har ju ett enormt blad och han står inte framför mål och styr direkt.
Han är bra på andra grejer.
Men som sagt, och sen John då, som en liten motor i mitten där som... jag vet inte om man ska kalla det som en liten friare roll, men han ska ju avlasta både Lillis, mig och stå framför också när det kommer attack. Så att vi ska försöka få Lillis till att skjuta lite grann också och gå på egna avslut och vara ett hot där också. Mm. Och sen som jag sa så finns det möjligheten att ge mig pucken och ett hot uppifrån blå samtidigt som...
Stapleton har ett rätt bra skott, va?
Stapleton får iväg pucken bra, ingen snack om saken, men idag på träningen så fick han ju 3-4 genomskärare av Lillis där som han kunde, i alla fall fick han en möjlighet till att hänga dit. Och kan inte han skjuta så finns jag som avlastning igen och jag kan ge han pucken, så att det finns många olika möjligheter. Jag tror att det här är bara ett test på någonting. Sen sa vi ju tidigare att det är flera spelare som står och knackar på dörren och när de är redo att hoppa in så i min mening i alla fall så ska de in. Återstår det att se vart, men
det är två ganska givna, ska vi säga.
Jo, men så är det ju. Det är lite därför de är här på något sätt. Så att, men sen vet jag inte om ett powerplay kan vara med en back, det andra powerplay kan vara med två backar. Så att vi är precis i början av något påbyggnad av den här processen, så
det känns inte som något snack om att Lillis kommer få en väldigt mycket annorlunda roll jämfört med vad SHL senast, och att man liksom ändå kan räkna med att det blir någonting mer åt Bickhalskoga hållet, även om vi inte ska förvänta oss att han gör lika mycket poäng som han gjorde i Bickhalskoga, såklart. Det är ändå ett steg, men han kommer ändå få chansen att göra mycket poäng.
Ja, men det vore ju konstigt om vi tog hit han, tycker jag, och inte ger han chansen. Sen måste han ju ta chansen också, såklart. Men det är klart att han ska ha en offensiv roll i laget. Han är ju inte här för att stå och täcka skott i boxplay, utan han är här för att leverera framåt, och det vet han ju om också, så att det är ju klart att...
Men det är tufft att ha, alltså det är så, om man inte verkligen sitter och antecknar och lägger på minnet, så är det så jäkla lätt att bara tänka och säga att han lägger tre lyckade passningar i powerplay som ni direkt skjuter en meter utanför alla tre.
Ja.
Och sen den fjärde passningen hamnar på motståndarblad och det blir en kontring. Och så kommer man inte ihåg att han har lagt tre bra passningar som ni har missat på.
Det är en utsatt roll.
Det är så här, och det är så många. Det är så här, det är väl PK Subban är väl en sån typ exempel på en sån spelare som det är spelare, eller John Klingberg eller Erik Karlsson, sån här, där man nu säger backar som kanske har den rollen där, som blir lite så här, du vet, det är indianpass och det är turnovers och så här, bara fast. Det är ju åtta bra passningar innan det blir en dålig liksom.
Nej, men så, och där kan jag känna igen mig själv lite också. Om man har 2 assist och 15 skott i blocket liksom, då kommer alla ihåg de där 15 skotten i blocket och glömmer bort andra som var bra. Men så är det, och där får man köpa på något sätt. Gör en målvakt ett misstag och vi förlorar med 1-0, så är det där man minns liksom. Så att vi är alla lite utsatta, men det är klart att de som äger mycket puck under matcherna i utsatta lägen, de kan ibland få en liten snedvriden.
Men jag tänker att det krävs ändå lite ledarskap att då se de tre lyckade passningarna i det powerplayet och inte se det misslyckade passningen och bara, du vet, nu får du ställa det där istället. Liksom.
Nej, jag hoppas han får
chansen. Och då kommer någon dit och ställer sig och är rädd för att göra en passning för att han som gjorde en passning blir bortblockad därifrån.
Nej, men jag hoppas att han känner att han har chansen och att den det öppnar armar från coacherna till att ta vara på det. Och nu har han chansen och jag hoppas att det är som du säger, att han får fortsatt förtroende. Han måste få prova och måste få lära sig och komma in i det här också, och att han har skickligheten, det är aldrig någon som behöver tvivla på. Sen måste vi andra hjälpa han på vägen.
Det känns jäkligt spännande, måste jag säga. Det, är
det var det. Jag var inte jättemånga minuter på träningen, jag såg slutet, men det var någon gång där när han stod med pucken, och det ser ut som att det är 4 spelare som han har, men pucken lyfts 2 decimeter över isen och landar på bladet på Stapleton på andra sidan. Och den landar verkligen på bladet. Det är precision
det
i det.
Det målet ni gjorde mot Prag när Åslund gjorde mål, när han skickar pucken rätt över till Golars och Golars hittar in till Åslund som var helt fri. Liksom. Det är ju första passningen där som lägger upp det liksom. Det är också en sån, det är väl det som man hoppas på att få se.
Ja, han är skicklig. Han hittar det som jag säger. Hittar man bara lite isyta så löser han resten.
Mm.
Utan att lägga över för mycket tyngd på honom.
Ja, nej.
Men, nej. Men absolut, skickligheten.
Det är ju en spelare som många kommer att gilla att titta på. För ja, att han är en underhållande absolut. Spelare. Ja, det, jag såg honom första gången i Sunne och fastnade för honom då. Han på Division 1-nivå var precis lika underhållande. Mm. Och då tyckte man, men den här killen är ju för bra för Division 1, det var han ju. Och så. Mm. Nu var han ju för bra för Allsvenskan, så då är det givna steget i alla fall. Så återstår att se hur han går. Men när vi är inne på nyförvärv, vi har ju en som nästan inte, eller det finns några som nästan inte känns som nyförvärv, men Anton Grundel är ju nyförvärv. Mm. Hur mycket bromance har det blivit med honom och Thomas Skogs? Man kände ju där, det fanns alla möjligheter för att de skulle hitta varandra, sett till vad de nu gillar.
Ja. De gillar att prata fort och fiska.
Ja, precis.
Och jakt också, va?
Ja, jakt.
Ja. Ja, Skogs jagar inte.
Han jagar kanske inte. Det är fisket. Men fisket måste de ju ha hittat.
Ja, fast...
inte så mycket.
Ändå inte. Du vet, det finns inte så mycket tid för oss att slänga sig ut och fiska. Men
det här med att prata fort då?
Ja, det kanske. Men det tror jag inte de gör med varandra. Det är väl mer än de har enskilda uppdrag. Jag vet inte. Bromansen mellan han och Skogs har ingen aning om. Men mellan han och mig så är det ju en liten ny romans liksom.
Det är där han har lagt sitt krut.
Ja, lagt sitt krut. Ja, precis. Han fick fjäska i kapp efter sin
32-säsong i Karlskrona.
Ja, precis. Mm. Nej, men det är alltid kul. Det är alltid ett leende på hans läppar. Så han är otroligt lätt och lätt människa att göra med. Och har man samma kontakt idag 20 år senare än när den börjar, liksom, när vi börjar bygga upp vår kompisrelation, så så kanske man får inse att det är något speciellt liksom. Mm. Att man har många gemensamma intressen och typ samma humor. Så, jag får han att skratta ofta och hans flickvän brukar säga att han blir en annan person när han är med mig. Vi får se ikväll. Jag ska bjuda dem på mat ikväll, så vi får se om den kommer ta.
Det är en komplimang tycker du?
Jag vet inte. Jag tror att hon tycker att han blir lite omogen när han är med mig. Sen tycker inte jag att det är på grund av mig.
Men om vi är inne på det då.
Nej, vad ska du bjuda på för mat?
Ja,
det vet jag inte. Det är min kära sambo som, eftersom att jag står här så får hon laga mat.
Hon får shoppa. Ja. Okay. Var har vi lagets största bromance då? Fall det inte, fall vi bortser från det Grundel som har barndomskompisarna. Vilka är det som hänger alltid längre ihop?
Ja, alltså det är ju... Vi har ju en i laget som hatar att vara själv. Och det är Nygård. Och det finns absolut ingenting negativt med det. Hade han fått välja, då hade alla i laget bott ihop i ett jättestort hus. Och alla hade hängt hela tiden och varit nära varandra. Då mår han som bäst. Och det är en helt underbar egenskap.
Han mår bra på roadtrips med andra ord.
Ja, han älskar liksom att hänga med gubbarna. Och med han då så är det endera Wikstrand eller Lillis. Och det är liksom 24-7. Alltså, det spelar liksom ingen roll om det är måndag eller söndag, utan det är tills någon somnar eller någon säger att vet vad, jag måste åka härifrån nu liksom. Annars så sitter de ihop och jag tycker att det är fantastiskt att det är så. För oss andra som inte riktigt har den möjligheten så tycker jag att det är kul att andra... Jag har själv varit där med Nilstorp och Peppe och Dick och den tiden. Så att jag förstår dem fullt ut.
Living the dream.
Exakt.
Du var inne lite på laget och får man titta så här. Jag blev ombedd av några kollegor uppe på NSD och skriva en liten kommentar om Färjestad. Kort liten analys av årets Färjestadbygge. Så att jag tänkte på det och om man tittar liksom mot fjolårets trupp. Micke Johansson är givetvis ett tapp. Sett till vad han gjorde i fjol. Och Justin Pogge är svårt att säga att han har annat än ett tapp. För han var trots allt förstemålvakt stora delar i fjol. Sen är det klart, du har några. Du har Valle som var viktig på sitt sätt. Du har Turnbull som var helt okej när han kom in. Och några sådana här. Men det känns fortfarande som, tittar man på förluster, så är det två bärande spelare som hade bärande roller i laget. Det är ganska mycket av laget som är kvar faktiskt. Och ni slutade fyra i fjol. Topp 6 är en försiktig målsättning med tanke på det.
Ja, jag vet inte. Jag tycker att det är en realistisk målsättning. Leffe har uttalat sig betydligt mer kring målsättningen än vad jag ska göra. Men jag tycker att det på något sätt är bra för oss. Vi är nedlagstippade. Det är alldeles perfekt.
Jag tycker det är lite konstigt att ni är så nederlagstippade med tanke på det jag säger ändå. Att det var fyra i ligan i fjol och inte så stora tapp. Men visst, nu ska vi säga att Joel Eriksson har vi ingen aning om heller. Han kan vara en förlust, men det vet vi inte förrän om en månad.
Å andra sidan så är det som alltid att försvinner någon så ger det andra möjligheten att ta över den rollen. Så, personligen tycker jag det känns bra. Jag tycker att topp 6 är en fullt realistisk målsättning. Det tycker jag att vi ska klara av. Men på något sätt så kanske det är lite olikt Färjestad också gå ut lite försiktigt. Genom alla år har det varit att inget annat än SM-guld räknas.
Hade han sagt topp 6 för 3 år sedan så hade han blivit halshuggen i princip.
Men
nästan så då hade det varit nu var det
lite ifrågasatt i alla fall.
Jag kanske tog i lite där.
Men på något sätt så det ska ju vara alltså vi vill ju någonting. Vi vill ju liksom inte nöja oss med topp 6. Det är inte det vi säger, utan det är en realistisk målsättning till att börja med.
Precis, en första målsättning, kan man säga så.
Och jag tycker inte att man behöver liksom berätta vad en slutmål är direkt heller. Alltså det är väl ingen tvivlan om att alla vill stå på torget eller alla vill lyfta eller matte. Det är ju alldeles självklart. Det är ju klart att alla vill det och alla drömmer om det. Och jag också varje dag snart. Men vi börjar med topp 6. Ta det därifrån. Vi börjar också med att ta oss vidare från Champions League, vilket Jakob har berättat att vi har gjort här. Och sen finns det en massa delmål i det här också. Efter topp 6, då blir det en ny målsättning. Och efter man har tagit sig vidare i Champions League, då kommer man ta det därifrån också. Man behöver inte avslöja allt hela tiden rätt av från första dagen.
Därför har vi pratat om att ni ska börja lira en mer modern hockey. Och det är lite som att ha på den här gamla klassiska SVT-programmet där tanter och farbröder drog skämt. Har ni hört den förut? För det har vi hört förut, att det är faktiskt att nu ska vi spela så här och så här. Har ni pratat om hur ni liksom ska fortsätta spela på ett visst sätt, även om ni har 2 poäng efter 6 omgångar liksom?
Ja.
På vilket sätt pratar ni om det här då, liksom att ja, men visst, hur ska ni liksom fixa att stå med fötterna på jorden och ta den kritiken som ändå kommer komma liksom, eller den missnöjet som kommer komma för att det inte är poängen så här. Nu förutsätter jag när jag säger att ni
spelar poängen, dåligt kanske, säga.
Precis, men, ja, precis. Men i den här frågeställningen så får man ändå förutsätta att det kanske är, att ni kanske inte startar.
Vi skulle ju säga att det är en säsongstart då utan Milan Gulacs och utan Joel också. Så att det är ju tunga avbräck också i början.
Alltså, vi hoppas ju inte att vi har 2 poäng till att börja med.
Nej, det förstår jag liksom.
Men sen finns det bara en väg att gå för oss, och det är det här vi har påbörjat nu. Och det är väldigt, väldigt klart och tydligt att det här kommer vi fortsätta med tills det funkar. Det går liksom inte att säga att vi ska börja på en ny process nu och sen så ger man fullständigt fan i den bara för att inte poängen trillar in. Och i mitt tycke, men vad ska vi ändra till då? Ska vi gå tillbaka till det som inte har funkat tidigare år? Alltså är det ett bättre alternativ? Nu är det bättre för att vi bestämmer oss och så kör vi på det här. Och sen får alla hänga ihop. Och det är det här vi har kommit fram till ihop. Ett gemensamt beslut och någonting som vi alla tror på. Det är bara att köra liksom. Nu är det upp till oss och på isen och tillsammans med ledarna och fila ihop det här och se till att det funkar. Sen ska man ha all respekt i världen för att vi har motståndare som kommer att göra jävelöst det svårt för oss. Men vi provar något nytt. För mig så är det definitivt något nytt. Och för alla andra som har varit här några år också. Jag ska väl säga att det är nytt för alla givetvis. Vi spelar ju inte som något annat lag har gjort tidigare. Men sen kan jag känna lite ibland så här, vad är modern hockey då liksom?
Jo, det var inte det jag tänkte komma till, om du beskriver alltså, om vi struntar i det där lite.
Men det vi kan säga modern hockey är väl en snabb hockey trots allt. Det är svårt att säga något annat, för man såg något av ständiga absolutspelet. En snabb hockey som där renodlade defensiva pjäser finns i princip inte i den moderna hockeyn, utan det handlar om ett tvåvägsspel och det ska gå fort.
Precis. Men sen så men samtidigt så hade ju de 2 finallagen i fjol hade ju både Lauridsen och Urbom som är definitivt enbart defensiva pjäser som båda lagen utvecklat jättefint till helt okej puckhanteliga backar. Ingen snack om saken, men det är ju fortfarande 2 enbart defensiva. Så att det är möjligt att det kanske fortfarande behövs lite grann och lite tyngd och sådär. Men...
Ja, fast det är väl bara att kolla på er backuppsättning. Ja. Det är inte så mycket... Det är inte liksom merparten Jonas Frögren typ.
Nej, det är ju inte. Absolut inte. Och vi kommer ju åka det, så som vi ser dem. Jag tror att modernare hockey är nog bara ett uttryck liksom.
Jo, men det börjar bli lite slitet, ja, det håller jag verkligen med. Ja. Men om du beskriver lite om hur ni vill spela hockey eller hur du upplever.
Ja, men det kommer vara mycket, mycket, mycket mer av skridskoåkning från alla, speciellt backarna. Det kommer ge backarna möjligheter till att hänga dit puckarna oftare om man följer den här planen då. Vi kommer sätta mycket hårdare press och då är det återigen backarna som är mer involverade. Så att det kommer vara ett hårdare press högre upp i banan och förhoppningsvis en mycket snabbare hockey. För mig är modern hockey när alla committar på något sätt, när alla klickar i varandra. Det tyckte jag inte vi gjorde alls under fjolårssäsongen. Hade alla gjort det, ja, men då tror jag att alla hade sagt att vi spelar modern hockey, för det var trots allt typ 4-5 saddenförluster som gjorde att vi inte var trea. Och då hade vi haft ett helt annat utgångsläge och då kanske vi hade stått där och, ja, vem vet, varit nöjda med fjolårssäsongen istället för att det skulle varit snudd på fiasko som det blev. Så att man får aldrig glömma att det är otroligt små marginaler som avgör den här sporten, och så kommer det alltid vara, men jag tror att vi har bättre förutsättningar i år till att få folkets förståelse lite grann.
Du sa att vi pratade om ett nytt hockey och vi har pratat om laget där. Det tycker jag vi ska inte prata jättelänge till, men i alla fall gå in på det som hände. Håkan Loob satt ganska länge och sa att han var nöjd med truppen och ingen riktigt trodde honom. Och det var han ju inte överhuvudtaget, för det kom in två nyförvärv på slutet. Vi börjar med Tim Stapleton som nu har varit här i en vecka. Isa, du inte hade särskilt mycket koll på honom innan han kom. Vad kan du berätta om världens yngsta 34-åring när du har sett honom i en vecka?
Utseendemässigt.
Han ser ju ut att vara 24, kan du börja med.
Absolut, jag tycker han ser ut att vara på isen också. En väldigt pigg och nyfiken amerikan som har varit väldigt, väldigt tydlig utåt sett vad han gör här. Han kommer hit fram vill ha som man säger själv, en sista chans att vinna. Så jag vet inte om det är hans sista chans. Jag tror att han har flera år kvar på toppnivå i hockey. Men han är här för att göra ett väldigt bra jobb och kommer givetvis göra allt för att lyckas med det. Sen säger han ju själv att han ser sig mer som en tvåvägsforward. Vad jag har sett nu på träningarna så är det nog mer åt det hållet också. Inte enbart en sniper liksom. Han kan absolut spela i båda zonerna och jobbar otroligt hårt. Så det är väl det man kan förvänta sig. Han och en super, super trevlig kille som bor i Milan Golars hus just nu.
Jaha.
Sen byts de av när han dyker upp. Och så hoppar Stapleton in i Alexander Johanssons boende.
Vart har Alexander Johansson vidare?
Han har skaffat eget.
Ja.
Ja, han har väl kontakt över nästa år också.
Ja, han har köpt sig något. Ja. Så det löser sig.
Han är i bra form, Stapleton. Det är ändå en rimlig fråga att ställa till när nordamerikaner kommer hit och de har tränat på egen hand, vilket inte alla alltid har gjort.
Ja, men alltså, av träningen att bedöma så är han absolut i bra form. Alltså jag ska inte säga så, men jag tror det är tufft, och så som vi har kört på den här sommaren så är det klart att det räcker med att han har haft lite annorlunda träning bara så kanske han inte är lika bra som vi är på vissa grejer just nu. Men av vad jag har sett så är han i jättebra form, och när vi har åkt mycket skridskor på träningar så har han absolut inga problem att hänga med. Så att,
han är fortfarande ganska rapp va, trots 34 år?
Absolut. Jag tror att liksom, ju längre hockeyn går här och ju fler år vi följer, så kommer kanske också åldern att stiga lite grann igen. Folk blir mer och mer vältränade och ger sig själva in i...
För där har det varit en liten dipp nu ändå, liksom att trillar du över pucken här så är du lite körd. Men, det är, men när den här generationen hockeyrobotar som växer upp nu, vilket är fan, alltså det får man faktiskt säga, att det är ju fan helt sjukt liksom, man ser hur mycket de tränar från början i unga år med specialcoacher och skridskoträning och speciellt inriktat fysupplägg och sånt där. Det är väl klart att håller du på med den typen av, om du lyckas få till en varierad träning dessutom genom en hel karriär så att kroppen håller ihop, så det är klart att det kanske kan ligga något i det, att det kan bli lite längre.
Ja, nej, men jag tror det. Jag vill ju inte sluta när jag är 33 heller.
Nej.
Så att jag hoppas ju givetvis att det är så. Sen tror jag att som du säger också, att nu krävs det att man är så fruktansvärt vältränad för att ens orka vara med och spela, för det går så fort. Så att, och hela matcherna går i så högt tempo. Förr kunde det vara mer att det blev en dvarda i mitten, och så kändes det som att båda lagarna kom överens om att vi skulle ta en återhämtningsperiod ungefär.
Sen körde
och sen så körde och man är tredje och de som var bäst tränare vann. Mm. Så är det inte nu, för nu är lag 1-14 är precis lika vältränade ungefär. Så att, och därmed så finns det också fler aktiva som är topptränade. Mm. Och jag tror att så bra som SHL är nu, så kommer det... jag ser inte att det ska finnas så jättemycket mer uppfinningar inom träningen som gör att de äldre slussas ut fortare. Jag tror det är tvärtom, att de som börjar bli upp mot 30 nu har redan fått med sig så mycket nytänk inom träningen, så att de är redan inne i det. Och då därav så håller man också när de nya generationerna poppar upp.
Jag ska bara, innan vi går på sista mannen in, säga en åsikt jag haft i flera år. Nu Stapleton, han värvade sent, men jag har fortfarande aldrig förstått hur så pass högavlönade arbetare som ni ändå är, att man låter utlänningar åka hem på sommaren och köra hemma. Men lite det här du säger, ja, men ni har kört hela sommaren ihop och tränat stenhårt ihop, att man släpper kollen på dem, har jag fortfarande, jag har aldrig riktigt förstått. Jag tycker man kan kräva så pass mycket när man tjänar så pass mycket pengar, att ja, men då ska du vara här. Ja, du får juli ledigt som alla får, men resten ska du vara här fram till slutet.
De har ju fortfarande har de kontrakt på 8 eller 9 månader också.
Ja, det är väl det som är
så
grejen.
Så då har de ingen lön när de åker hem.
Men och sen har vi haft... kolla sån som, inte fan vet jag, men Oskar Klebom och Jonas Brodin, så är ju rätt bra att träna här.
Ja, de gör ju det, men jag tycker det är också konstigt att NHL-klubbarna släpper hem dem så pass länge. Men det är väl styrt också av avtalen, hur länge de får ha dem innan.
Men där är det nästan...
Där har du ju bara betalat i 8 månader också.
Ja, där har du bara betalt under grundserien.
Men du har ju ändå ett kontrakt. Ja. Men jag tänker också, men där är det ju liksom kutym att ha personliga tränare, minst. Ja.
Jo, men det är väl lite en annan kultur, men skitsamma, ja, det var ett stickspår. Vi går över på den sista, som väl är utan tvekan den värvning som har skapat störst rubriker. Eller kanske inte störst rubriker, men störst känslor i alla fall. Jag la ut en undersökning på Twitter när Andreas Jämtin hade skrivit på ett ettårskontrakt och bad Färjestad fans att svara. Och jag tror jag fick 313 svar, så det är väl ändå en ganska stor summa. Mm. Där 40% tyckte det var perfekt, precis en sån karaktär som behövs. 20% var likgiltiga, att tror inte hans roll kommer bli så stor, så att det kommer inte vara varken plus eller minus så jättemycket. Och 40% tyckte det var bedrövligt, med tanke på då hans historia. Som en spelare som många har svårt för och varit den man tyckte minst om i motståndarlaget. Mm. Hur ser du? Jag vet, du känner ju många av de här supportrarna, och du känner många på som tyckte det var bedrövligt. Hur ser du överhuvudtaget på den här värvningen? Förstår du de starka känslorna?
Det kan jag väl förstå. Sen tycker jag att det är fullkomligt bedrövligt när man läser hur folk uttrycker sig om en människa. Liksom. Det tycker jag är helt och hållet oacceptabelt. Det är bara att hoppas att Andreas själv inte läser allting. Det tror jag inte han gör heller. Men ja, det här med respekt är väl någonting som samhället överlag kanske haltar lite grann med idag. Och det är lätt att sitta bakom en dataskärm någonstans och gömma sig och skriva. Liksom. Det känns som att man helt glömmer bort att det är en människa med ett hjärta bakom det här som ska ta emot allt det här. Det gör ont i mig när jag läser det. Samtidigt, ja, det är en spelare som har gett precis allt i de klubbar han har varit i tidigare. Det är klart att han har rört upp känslor i Karlstad också. Jag har varit fly förbannad på honom varenda gång jag mötte honom och kallade honom både det ena och det tredje. Liksom det är ett givande och ett tagande. Men därav känns det också bra att vi får in en sån spelare som, alltså, oavsett vad man tycker om honom, så är ju alla väldigt överens om att han verkligen har gett allt i de lagen han har varit i.
Och man inte ville möta honom kanske.
Ja, men och varför skulle han inte göra det här? Det finns liksom ingen rimlig anledning till att han inte skulle göra ett bra jobb här. Jag är jätteglad över att de lyckas hitta en lösning med honom och tror att, eller är helt övertygad om att han kommer göra ett kanonjobb både på och utanför isen. Nu snackar jag om omklädningsrummet. För att han är en naturlig pådrivare och med mycket energi och känslor. Och det behöver vi. Dessutom en väldigt bra karaktär också. Så att...
Det är ju helt klart med bitter eftersmak man läser, eller som jag i alla fall har läst. Mm. Sen är det långt ifrån alla som använder ett dåligt språk, men det är alldeles för många i alla fall för att det ens ska vara rimligt, tycker jag. Jag tycker det är katastrof.
Säger så. Jag kan, om man bara bortser ifrån, liksom, man bara tänker kring värmningen. Hade den här värmningen presenterats i maj så hade jag nog varit lite skeptisk till att man plockar in en 33-årig Andreas Jämtin och så här, men kan man inte hitta någonting annat som kanske inte sätter in en nagel i ögat på så många supportrar, liksom. Skulle det inte gå att hitta en annan energispelare? Men nu har han ju varit här, liksom. Han har tränat med laget och spelat en match med laget. De har liksom sett på nära håll både Håkan och Leffe och de andra tränarna, andra spelarna. Jag är helt övertygad om att ni som finns i någon slags spelarråd har fått säga sitt. Vad tycker ni? Hur har det funkat under träningarna? Alltså, det som jag tycker har varit mest intressant under den här försäsongen, det är just det att Ledin har varit här. Ni hade Christian Engstrand här, NHL-killarna var här och träna, och vad heter han, Västerås, som spelade Västerås förra?
Simon Fredriksson har varit med.
Var här och kört lite. Alltså, kan ni liksom hålla en hyfsad nivå på ert hockeyspel? Ja, men kom hit och träna med oss då och hjälp oss och få lite fart på träningarna. Och det är, och då, som sagt, om Jämtin då kommer hit med liksom så här, från början för att få träning, men han har ju klart en baktanke med att det vore gött, eftersom han bor i Karlstad, klart. Så är det klart att han tänker att men det här kan ju vara min chans att signa med Färjestad, liksom, och liksom kombinera ett bra socialt liv med att spela hockey på hög nivå. Men just av den anledningen så tycker jag det är en kanonvärvning. Mm. För att man faktiskt har fått en liksom ganska unik chans att utvärdera. När jag pratar både med Lob och Leff om det här just när jag pratar om det nu, så på så sätt hade det så här, som sagt, presenterats i maj så här, bara okej, nu är han klar, då hade jag nog känt lite så där. Men skulle jag säga att mina känslor för Färjestad är ju liksom inte i närheten.
Men det var jag också här, jag fick ett antal frågor också när det hände, bara vad tycker du om värvningen, och jag har absolut inget emotionellt mot Andreas Jämtin. Det finns liksom ingen sån för mig. Så jag kan bara bedöma det rent sportsligt. Och ja, jag tror han kan bidra med någonting som inte fanns i det här laget. Sen jag känner honom inte, så jag har ingen aning. Men jag tar ju det på ditt ord att det har funkat. Och jag tror ju så här. Jag tror heller inte det är en spelare man hade skrivit kontrakt med i maj. För jag tror kanske inte han var så intressant. Man hade inte skrivit kontrakt med honom i augusti. För då var man heller inte övertygad. Men när han hade varit här och kört en månad så... Har de fått sett nog mycket?
Från början var det en spelare som skulle fylla ut vår träningsgrupp.
Precis, att det var för få på träning.
Det var han och Ledin som ville komma hit. Det var på eget initiativ för att de inte hade något lag att träna med. Mm. Det var en superchans för oss att få bra tryck i träningarna. Och det är klart att båda de två hade en baktanke med det. Ledin, han fick komma hit och köra bra träning och fick en öppning i Schweiz. Det är bara att gratulera. Och Jämtin, han har kört på här hur bra som helst och liksom inte på något sätt försökt ta någon annans plats, utan bara varit där för att visa upp sig själv. Och varit helt med på de villkoren som har varit från Leffe och Lobs sida till honom. Sen har det visat sig att det har gått så bra så att de bedömer att han är värd att få en chans. Och jag tycker att det är perfekt. Sen får folk tycka vad man vill. Ordet är fritt. Ibland kommer ordet respekt in i bilden också. Man kan inte kalla människor för vad som
alltså
helst.
Det kan jag liksom aldrig ställa mig bakom, vissa saker som kommer ut och sättet liksom så där man liksom uttrycker sig. Men sen så kan jag liksom ändå förstå att det finns en viss... Liksom så här, ja, men du kan ändå förstå att han kan få börja en uppförsbacke liksom innan fansen kommer stå och sjunga hans namn kanske.
Jag fick en intressant synpunkt från en Linköping-supporter som såg frågan och skrev: hade du ställt samma fråga när han värvades till Linköping, så tror jag att du har fått 99% hade skrivit bedrövlig, 1% likgiltig typ. Så svarade han. Och efter en säsong så älskar alla honom. Men det är ju en sån rör upp känslor åt alla håll.
Samtidigt är han medveten om det själv också. Han har varit med så pass länge och liksom i gamet. Jag tror inte att det rör han speciellt mycket ryggmärgen. Han vet nog vad folk tycker och tänker, och han bryr sig desto mindre. Så att så sett är han stencool, och han kommer summa summarum göra ett kanonjobb.
Härligt. Frölunda imorgon. Vi får väl ut podden ikväll, så att det är imorgon.
Vi ska plugga in en grej till också. Har du koll på vad som händer på söndag?
Ja, vi spelar match.
Har du koll på något som händer innan matchen?
Nej.
Vet du det? Ja, bra, men då får du också chansen att lära dig. För grejen är att det kan vara rätt många som får gå in typ gratis på matchen om de är med och går Biss & Brainwalk.
Ja, men det har jag koll på.
Ja, bra.
Bra, nu. Mm. Den har jag faktiskt delat på Facebook. Det tycker jag är en viktig grej. Ja. Det tycker jag man ska göra.
Ja, jag pratade med Kalle Flogman precis, som har varit aktiv i Karlstad Crusader så många år. Och han lärde väl känna Bissen lite där, för de skänkte sina pengar på en match för 2 år sedan, så att han har kontakten och Bissen har läggat på att ja, men måste få till en Biss & Brainwalk i Karlstad liksom. Och han har sagt, ja men är Färjestad med på tåget så kan vi få igång någonting. Och nu är Färjestad med på tåget. Mm. Så att de som är med går Biss & Brainwalk, som jag har förstått det, nu har inte jag läst det här från Färjestads håll, men som jag har förstått det så kommer de gå in gratis på, ja det sa jag precis.
Så är,
ja, då, så är du med och går Biss & Brainwalk och det kostar minst 50 kronor.
Ja. Och där ska man swisha till någon.
Ja, typ. Helst så kostar det lite mer.
Mm, precis. Eftersom men från 50 spänn uppåt.
Ja, men precis.
Så att, men det är ju pengar för hjärnforskningen.
Ja, men precis. Så det, och det är liksom, vi vet ju, Sanni har varit med och förordat den här med hans bakgrund. Och liksom, det är en ständigt närvarande fråga inom hockeyn. Så det tycker jag absolut ni ska göra. 14.30 på söndag är det samling i entréhallen. Då är det lite snack inför och lite underhållning. Och sen så är det en promenad på några kilometer så där tillsammans. En symbolisk promenad kan man väl kalla det för. Mm. Och sen så efteråt så kan man knalla tillbaka till arenan och kolla på en nerspelad hockey om man har lust med det. För han har varit med och gått där som sagt.
Var ska man gå in gratis? Gå Tyrskogen, tänker många som hittar tillbaka.
Jag tror det är samlad trupp. Ja, och jag tycker absolut man ska sitta kvar och kolla på matchen om man har ställt upp för Biss & Brainwalk tidigare.
Så absolut. Så plugga in det helt enkelt. Att, det
fint initiativ.
Perfekt liten söndagsaktivitet. Ta en promenad för välgörande ändamål.
Absolut. Är man inte hockeyintresserad kan man ju gå i släptåget med Ola Fredriksson och surra bandy. För han ska gå här sett.
Ja, bara en sån.
Bara en sån.
Med ny höftled.
Ja, det också. Nu vet vi Ola Fredrikssons nya höftled på söndag smäller det. Vi ser inte höftleden nog. Den håller.
Ja, gött. Magnus Nygren, tusen tack för att du kom till podcasten. Ja, lycka till med säsongen.
Tack själva.
Och ni ska se till att prenumerera på podcasten och sen så är vi tillbaka igen om 2 veckor. Ha det gött.